Så vi kan börja med att bedja.
Let's begin by praying.
Herre, vi vill komma inför ditt ansikte denna morgon.
Lord, we come before your face this morning.
Vi vill ta ett ögonblick i bön.
And we just want to take a moment of prayer.
Därför att om vi inte är koncentrerade och fokuserade.
Because if we're not concentrated and focused.
Då kommer ordet inte att göra den eller ha den inverkan som vi önskar.
Then the word won't work on us as we want it to do.
Herre, vi ber att vi skulle stilla våra hjärtan den här morgonen.
And Lord, we just pray that we can just still our hearts this morning.
Vi ber Jesus att du skulle tala till vårt innersta.
And we pray that you speak to our innermost parts.
Herre, det ord som vi har i våra händer idag.
And the word that we have in our hands today.
Det är för evigt fast i himlen.
It's established forever in heaven.
Det är din vilja.
It's your will.
Och vi vill veta din vilja.
And we want to know your will.
För våra liv.
For our lives.
Och för din plan. Vi vill veta din plan för oss.
And we want to know your plan for us.
Och den uppenbaras genom ditt ord.
And it is revealed through your word.
Så därför ber vi här att du verkligen välsignar var och en av oss denna morgon.
And that's why we pray, Lord, that you will really bless each one this morning.
Tala till våra hjärtan.
And just speak to our hearts.
Smörj din tjänare.
And anoint your servant.
Att förkunna ditt ord.
To proclaim your word.
I ditt dyra namn.
In your precious name.
Amen.
Amen.
Johannes 8:28.
In John 8:28.
Så har vi ett uttalande.
We have a statement.
Som är väldigt starkt.
Which is very strong.
Så Johannes 8:28.
John 8:28.
Då sa Jesus till dem: när ni har upphöjt människosonen ska ni förstå att jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar vad fadern har lärt mig.
Then Jesus said to them, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am he and that I do nothing of myself. But as my father taught me, I speak these things.
Och sedan bara några kapitel längre fram i kapitel 14.
And then in chapter 14.
Och vers 26.
Verse 26.
Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you.
Det är intressant att se att i Jesu liv.
It's interesting to see that in the life of Jesus.
Nu talar vi om hans mänsklighet.
And we speak about him as a human.
Han var naturligtvis Gud.
Of course he was God.
Men han var också en människa.
But he was also a human being.
Mänskligheten och gudomligheten kombinerad i denna unika person.
Humanity and divinity combined in this unique person.
Vi ser genom det här uttalandet att han kommunicerade aldrig utanför faderns plan.
And in this saying we can see that he never communicated beside the plan of the father.
Han hade gjort sig själv totalt beroende av fadern.
He had made himself entirely dependent on the father.
Och han var helt och fullt ledd av den helige ande.
And he was completely led by the Holy Spirit.
Trots att han var Gud själv.
Despite the fact that he was God himself.
Och jag tänkte på det här att vara andelärd.
And I was thinking of this, to be spirit taught.
Att vara undervisad av den helige ande.
To be taught by the Holy Spirit.
Det är någonting som Bibeln uppmanar oss att vara.
The Bible encourages to do this, to be this.
Jag av erfarenhet vet jag att det är fullt möjligt att memorera hela Bibeln.
And I know from experience that it's possible to memorize the entire Bible.
Jag hävdar inte att jag har gjort det.
And I'm not saying that I've done this.
Men det är fullt möjligt att kunna kunskapsmässigt väldigt mycket om Bibeln.
And it's very possible to know a lot about the Bible with your knowledge.
Men ändå inte vara undervisad av Guds ande.
And yet not be taught by the Spirit of God.
Och det är köttet.
And that's the flesh.
Jag kan lära mig Guds ord i köttet.
I can learn the word of God in the flesh.
Jag kan kommunicera Guds ord i köttet.
And I can communicate the word of God in the flesh.
Jag kan vara oberoende trots min kunskap.
I can be independent although I have a lot of knowledge.
Eller kanske rent av på grund av min kunskap.
Or maybe it's because of the knowledge I have.
Och ibland hör man människor som säger att jag hör från Guds ande.
And sometimes you meet people who say that I hear the spirit of God.
Och kanske de gör eller kanske de inte gör.
And maybe they do or maybe they don't.
Jag kan inte döma.
I can't judge them.
Men en sak vet jag.
But I know this thing.
Att om inte Guds ord bor ibland oss rikligen.
Unless the word of God dwells in us richly.
Som Kolosserbrevet 3:16 säger.
As it says in Colossians 3:16.
Då har den helige ande ingenting att dra ifrån.
Then the Holy Spirit has nothing to take from us.
Vi kan inte skilja,
draw from us.
Vi kan inte skilja Guds ord från Guds ande.
We can't separate the word of God from his spirit.
Att vara fylld med Guds ande.
To be filled by his spirit.
Är att vara kontrollerad av Guds ande.
Is to be controlled by the spirit.
Och vad är det som kontrollerar oss?
And what is controlling us?
Guds ord.
It's the word of God.
Genom den helige andes tolkning.
Through the interpretation of the Holy Spirit.
Inte Guds ord genom min tolkning.
Not the word of God through my interpretation.
Min oberoende åsikt om ordet.
My independent opinion about the word.
Och jag tror.
And I believe.
Att i varje nation.
That in each nation.
Så finns det kristna.
There are Christians.
Som är ledda av Guds ande.
Who are led by the spirit of God.
Unikt ledda av Guds ande.
Uniquely led by the spirit.
De här människorna hittar man inte genom att läsa någon statistik.
And you can't find these people by looking at statistics.
Oh, i det här landet finns det så och så många av den och det samfundet.
In this country there are so and so many from this denomination.
Eller så och så många procent evangelikaler.
So and so many evangelicals.
De här är unika människor.
But these are unique people.
Som har tagit till sig Guds ord.
And they have received the word of God.
Underordnat sig Guds ord.
And they submitted to the word of God.
Är undervisade av anden.
And they are taught by the spirit.
Och har därmed lärt sig.
And through this they have learnt.
Att stå i gapet för en nation.
To stand in the gap for a nation.
Och jag tror till och med att hålla tillbaks dom.
And I think even to keep the judgment back.
Vi kan ha ett försvar.
We can have a defense.
Vi kan ha diplomater.
We can
diplomati.
Have diplomacy.
Vi kan till och med ha en form av moral.
We can even have kind of moral.
Men detta kommer inte att bevara ett land.
But this won't keep a country.
Det som bevarar ett land.
The thing that keeps the country.
Är andefyllda kristna.
Is spirit-filled Christians.
De utgör en mur.
They are a wall
runt land,
surrounding the country.
Och håller tillbaks dom.
And they keep judgment back.
Inte för att människor ska kunna fortsätta leva sin ogudaktiga livsstil.
Not that people should continue to live in their ungodly lifestyle.
Men för att evangeliet ska kunna gå fram.
But so that the gospel will be brought forth.
Och en liten parentes.
Just a short parenthesis.
Men det första jag vill nämna idag.
The first thing I want to say today.
Det är att vi är som människor bångstyriga.
Is that we are headstrong as people.
I Saltaren 32.
In Psalm 32.
Och verserna 8 respektive 9.
Verses 8 and 9.
Så talas det om hästar och mulåsnor.
It speaks about horses and mules.
Och det står att de här hästarna och mulåsnorna.
It says that these horses and mules.
De måste ha betsel och tömmar.
They must have a bit and vad heter det?
Bridle. För att kunna styras.
So that we can guide them or vad heter det?
Leda dem.
Lead them.
Yeah. Dit man vill.
Wherever you want them to go.
Och det är intressant att för att vi ska kunna bli använda.
In order for us to be used.
Så behöver vi bli krossade.
We must be broken.
Bibeln talar om att vi är lerkärl.
The Bible speaks about us as earthen vessel.
Det är andra Korintherbrevet 4:7.
In 2 Corinthians 4:7.
Och för att den här skatten som är dold i oss.
And in order for this treasure which is hidden in us,
det vill säga Gud själv,
which is God himself,
för att den ska komma fram,
for this to be brought out,
så måste kärlet bli krossad.
Then the vessel must be broken.
Och det är intressant att vi vill naturligtvis inte det här.
And of course we don't want this.
Vi står emot det här.
And we try to resist it.
Vi går hellre någonstans där man inte talar om korset.
We'd rather go somewhere where they don't speak about the
eller
cross.
Där man inte talar om blodet.
Or where they don't speak about the blood.
Eller där man inte talar om att dö till sig själv.
Or where they don't speak about dying to yourself.
Därför att utan död,
because without death,
inget liv.
There is no life.
Utan en begravning,
without burial,
ingen uppståndelse.
No resurrection.
Och det är precis det som Gud säger.
And that's exactly what God is saying.
Att många kristna är som hästar och mulor.
That many Christians are like horses and mules.
Vi står emot hans vilja.
We resist his will.
Och vad talar då det här betslet och tömmarna om?
What does this bit and bridle speak about?
Det talar om livets omständigheter.
It's the circumstances of life.
Gud måste föra in omständigheter.
God must bring in the circumstances.
För att krossa oss.
To break us.
Då säger jag tack, hejdå.
I say thank you, goodbye.
Jag vill inte höra det.
I don't want to hear this.
Mitt kött vill inte höra det.
My flesh doesn't want to hear this.
Därför att jag är ju ganska duktig egentligen.
Because I'm really quite clever.
Ge mig bara en chans.
Just give me a chance.
Så ska jag verkligen leva ett religiöst liv.
And I can really live a religious life.
Gud säger, jag är inte intresserad av det.
But God says no, I'm not interested in
that. Jag är inte intresserad av en kötslig kristen.
I'm not interested in a carnal Christianity.
Och därför så låter Gud oss möta omständigheter.
And that's why God lets us meet circumstances.
Som krossar oss.
Which breaks us.
Och som för oss dit han vill.
And brings us to the place where he wants us.
Och det är inte det att den platsen är en dålig plats.
It's not that this is a bad place.
Det är en underbar plats.
It's a wonderful place.
Det är precis det Gud vill att vi ska komma.
It's exactly the place where God wants us.
Och allt Guds ord är inspirerat.
And all the word of God is inspired.
Timoteus 3:16.
In 2 Timothy 3:16.
Står det att allt Guds ord är inspirerat.
It says that the whole word of God is inspired.
Och vet ni, Gud vill att ordet krossar oss.
And God wants the word to break us.
Vad innebär det?
And what does that mean?
Ni vet, ibland vi läser ord.
You know, sometimes we read the word.
Och helt plötsligt så greppar anden tag i oss.
And just suddenly the spirit just gets hold of us.
Och tiden bara stannar.
And time stops.
Och ordet bara hoppar ut i boken.
And the word just jumps out of the book.
Rakt in i hjärtat.
Into our hearts.
Och talar till
and
oss.
Speaks to us.
We say, oh, wow.
And we say wow.
Men många gånger så är vi inte där.
But many times we're not in this place.
Vi bokstavligen och bildligen skjuter ifrån oss den här boken.
Literally and metaphorically we just push this book from us.
Vi kör vårt eget lilla race.
We just have our own race.
Och Gud säger okay.
And God says okay.
Jag förstår det.
I can understand it.
Men tyvärr.
But I'm sorry.
Så måste jag föra in omständigheter.
I just have to bring in some circumstances.
För att få dig tillbaka till den här platsen.
To get you back to this place.
Och vi sa här i Psaltaren 32.
And we said in Psalm 32.
Och verserna 8 och 9.
And verses 8 and 9.
Det står att Gud uppmanar oss, var inte som hästarna och mulåsarna.
God encourages us not to be like these horses and mules.
Utan var samarbetsvilliga.
But cooperate with him.
Låt ordet göra sitt verk.
And let the word do its work.
Så att inte omständigheterna behöver göra det.
So that the circumstances won't be necessary.
Och med facit på hand.
And with hindsight.
Så tror jag säkert att vi kan säga att när Gud gör sitt verk i oss.
I think we can say that when God is doing his work in us.
Så är det en kombination av de här sakerna.
It's a combination of these things.
Och vi behöver inte titta på varandra och säga, undra vad Gud gör i hans liv just nu.
And we don't have to look at each other and think, well, I wonder what God is doing in this person's life.
De verkar gå igenom någonting.
They seem to be going through something.
Så därför de är inte ödmjuka.
They're not humble.
Men liksom, vi ska inte tänka så.
Oh, we mustn't think that way.
För att Gud har en unik plan för var och en av oss.
Because God has a unique plan for each one of us.
Vet ni, Matteus 12:30.
And you know, in Matthew 12:30.
Så står det att den som inte är med mig.
It says that the one who is not with me.
Han är emot mig.
He is against me.
Och den som inte samlar med mig, han skingrar.
And if you don't gather with me, you scatter.
Det är ganska starka ord.
And that's quite strong words.
Men tänk på det, att om vi inte aktivt är för Herren.
if we're not actively for the Lord,
då är vi faktiskt emot honom.
Then we're actually against him.
Men jag som tänkte att jag bara skulle hålla mig undan.
I thought I could just keep away a little bit.
Så är det väl okej.
Okay. That's okay, isn't it?
Men i Efesierbrevet 4:27.
But in Ephesians 4:27.
Ge inte djävulen ett tillfälle, står det.
It says, don't give the devil an opportunity.
När ger vi honom ett tillfälle?
And when do we give him an opportunity?
När vi är passiva.
When we are passive.
När vi är likgiltiga.
When we are
indifferent.
Indifferent.
När vi det räcker för honom.
It's enough for him.
Det räcker för att han ska få komma in på ett område.
It's enough that he can come in an area.
Och Bibeln säger gör det inte.
And the Bible says don't do that.
I Efesierbrevet 5:30.
In Ephesians 5:30.
Står att vi är lemmar i hans kropp.
It says that we are members of his body.
I Första Korinthierbrevet 6:17.
In 1 Corinthians 6:17.
Så står det att vi är en ande med honom.
It says that we are one spirit with him.
Och i Efesierbrevet 2:15.
And in Ephesians 2:15.
Står det att vi alla.
It says that all of us.
Judar och hedningar.
Jews and heathen.
Är en ny människa.
We are a new creation.
I Kristus.
In Christ.
Vi är hans kropp på jorden.
And we are his body on earth.
Och jag tänkte hur viktigt det här är.
And I was thinking this is so important.
Att inte tala mot Kristi kropp.
Not to speak against the body of Christ.
När Paulus mötte Herren på Damaskusvägen.
When Paul met the Lord on the road to Damascus.
I Apostlagärningarna 9.
In Acts 9.
Kommer ni ihåg hur Herren sa till honom?
Do you remember what the Lord said to him?
Varför förföljer du mig?
Why do you persecute me?
Och han sa, vem är du?
Who are you, he said.
Liksom, vad är det för individ som talar till mig?
Who's this individual speaking to me?
Men Kristus var ju i himmelen.
Christ was in heaven.
Han hade ju redan stigit upp.
He had ascended already.
Han satt redan på Faderns högra sida.
And he was sitting on the right hand side of the Father.
Paulus hade väl inte gjort något mot honom?
Paul hadn't done anything against him.
Men han hade gjort någonting mot hans kropp.
But he had done something against his body.
Han hade förföljt de kristna.
He had persecuted the Christians.
Och det är samma sak som att förfölja Kristus.
And it's the same thing as persecuting Christ.
Han gör ingen åtskillnad.
He doesn't make any difference.
Alla lemmar är lika viktiga.
All the members are just as important.
Så vi är av naturen bångstyriga.
So by nature we are headstrong.
Och Gud måste ibland krossa oss.
And sometimes God must break us.
Det är inte populärt.
It's not a popular thing.
Men det är Guds plan.
But it's the plan of God.
Guds plan är underbar.
And the plan of God is wonderful.
Det andra jag ville säga.
And the second thing I wanted to say.
Det är att anden undervisar oss.
It's that the Spirit teaches us.
Och det är tre sätt han gör det på.
And he does it in three different ways.
Det första är akademisk koncentration.
And the first one is academic concentration.
Vi koncentrerar oss på det vi ska lyssna på.
Concentrate on what we are listening to.
Men det är ju självklart.
Of course, that's obvious.
Det behöver man inte gå till kyrkan och höra.
You don't have to go to church to hear that.
Men det är jätteviktigt.
But it's very important.
I den hebreiska kulturen.
In the Hebrew culture.
Så säger man att studera Guds ord är den högsta formen av tillbedjan.
They say that studying the Bible is the highest form of worship.
Att studera med koncentration.
To study with concentration.
Är ett sätt att tillbedja Gud.
It's a way of worshiping God.
Kanske det högsta sättet.
Maybe the highest way.
Och i Apostlagärningarna 20.
And in Acts 20.
Vers 27.
27.
Så säger Paulus till de äldste i Efesus.
Paul says to the elders in Ephesus.
Jag har undervisat hela Guds rådslut för er.
I've taught the full counsel of God to you.
Och jag tänkte på, vad innebär det?
And I thought, what does it mean?
Det innebär att han hade också undervisat de delar som inte var så populära.
It means that he had also been teaching the parts that are not so popular.
Han hade tagit allt med i beräkning.
He'd included everything.
Allt som Gud har sagt i sitt ord.
Everything that God had said in his word.
Jag tänkte på hur viktigt det är att undervisa Bibeln.
And I was thinking of how important it is to teach the Bible.
Från ett fullbordat verkperspektiv.
From the perspective of the finished work.
Inte ett liberal perspektiv.
Not from a liberal perspective.
Där köttet lever sitt eget lilla liv.
Where the flesh can just live its own life.
Inte heller ett logiskt perspektiv.
Not a legalistic perspective.
Som köttet också gillar.
And the flesh likes that as well.
För vissa människor gillar att slå sig själva.
Because some people like to beat themselves.
Komma under fördömelse.
To come under condemnation.
Men att det är från ett fullbordat perspektiv.
But it's from a finished perspective.
Och jag kommer ihåg när jag kom till den här församlingen.
I remember when I first came to this church.
Men jag just här i Stockholm och någonstans i världen.
I don't mean here in Stockholm, but somewhere in the world.
Och jag tänkte just att det var någonstans, jag vet inte, någon källare eller någon hotellobby eller någonstans.
It was some basement or some hotel room somewhere.
Och det satt hundratals människor.
And there were hundreds of people there.
Och alla hade biblar med sig.
And they all had the Bibles with them.
Och det var knäpptyst.
And it was just silent.
Pastorn sa, ge mig er odelade uppmärksamhet.
And the pastor said, give me your undivided attention.
Och jag tänkte just på det, att det är akademisk koncentration.
And I was thinking that this is really academic concentration.
Vi älskar ordet.
We love the word.
Därför att ordet kan förändra och förvandla oss.
Because the word can change us.
Och faktum är.
And the fact is.
Att det kan göra ett jobb.
And it can do a work.
Som kanske annars omständigheterna måste göra.
Which otherwise maybe the circumstances might have to do.
Jag kan låta ordet göra mycket av arbetet.
And I can allow the word to do a lot of the work instead.
Och ett annat sätt som anden undervisar.
And another way that the spirit teaches us.
Det är den akademiska disciplinen.
It's the academic discipline.
Vi gör så mycket i dagens värld.
We are doing so many things today.
Vi har så oerhört bråttom.
We are in such a hurry.
Vi gör tusentals saker.
We are doing thousands of things.
Men hur mycket tid spenderar vi i Bibeln?
But how much time do we spend in the Bible?
Vi tar varje chans att höra ordet.
We take every opportunity to hear the word.
Inte bara söndag morgon.
Not just Sunday morning.
Men alltid när ordet erbjuds.
But always when you have the possibility to have the word.
Och jag tycker det är fantastiskt.
And I think it's just amazing.
Well, I think about bibelskolan.
And I was thinking of Bible school.
Jag blev kallad till bibelskolan.
I was called to go to Bible school.
Många andra har gjort det också.
And many others have done as well.
Det finns en tid för allting.
There's a time for everything.
Men en akademisk disciplin.
But an academic discipline.
Att sätta av en tid i sitt liv.
And to give a time of your life.
För att lära sig Guds ord.
To learn the word of God.
Och lita på att Gud friköper detta.
And really trust God to redeem this.
Och ge tillbaks den tid som vi offrar till honom.
And give us back the time that we gave to him.
Och i Efesierbrevet 4:21.
And in Ephesians 4:21.
Står det att ni har blivit undervisade i honom.
It says that you have been taught in him.
Och vi söker hans undervisning.
We are looking for his teaching.
Så fort vi får en chans.
As soon as we have a chance.
Så vill vi höra ordet.
If we want to listen to the word.
För att det kan förändras.
Because it might change us.
Och den tredje saken som anden undervisar.
And the third thing that the spirit teaches us about.
Eller genom vad han undervisar oss genom kan vi säga.
Or he teaches us through this.
Det är tuktan.
It's discipline.
Och jag tänkte på det här ordet tukta.
And I thought of this word discipline.
Det har en så otroligt negativ klang.
It sounds so negative to us.
Vi har på något sätt gjort tuktan till att vara lika med misshandel.
We made this discipline to mean that you're beaten up.
Men tuktan har en helt annan betydelse.
But this discipline. It means something completely different.
I Hebreerbrevet 12.
In Hebrews 12.
Verserna 5 och 6.
Verses 5 and 6.
Så står det att tappa inte modet då ni tuktas.
It says don't be discouraged when you are disciplined.
Det står att den Herren älskar.
Because the one the Lord loves.
Den tuktar.
He will discipline.
Och att han tuktar oss är ett bevis på att han älskar oss.
That he disciplines us is a proof that he loves us.
Ganska intressant.
That's quite interesting.
Och om vi läser lite längre ner i vers 11.
And if you continue to read in verse 11.
Står det att tuktan längre fram.
It says that discipline will later on.
Ge frid och rättfärdighet som frukt.
Give peace and righteousness as its fruit.
Frid och rättfärdighet.
Peace and righteousness.
Är tuktans frukt.
Is the fruit of discipline.
Det är alltså någonting oerhört positivt.
It's something very positive.
Och Gud för in de här sakerna i vårt liv.
And God will bring in these things in our lives.
I Psaltaren 34.
In Psalm 34.
Vers 12.
Verse 12.
Så skriver psalmisten David.
And the psalmist David is writing.
Jag ska lära er att frukta Gud.
I will teach you to fear God.
Hur mycket hör vi idag i kyrkorna om Guds fruktan?
How often do we hear in the churches today about fear of God?
Att vi faktiskt behöver frukta.
That we actually need to fear God as well.
Någon gav ett exempel.
Someone gave us an example.
Att vad betyder det att frukta Gud?
Of what it means to fear God.
Det är ungefär som att se ett järnvägsspår.
It's like seeing a railway track.
Och vi vet att på det järnvägsspåret då och då så kommer det tåg som väger hundratals ton.
And we know that sometimes on this track this train will come and it weighs hundreds of tons.
Och står du i vägen för det?
And if you're standing in the way of it.
Så är det inte speciellt bra.
It's not a very good thing.
Men om du inte står på spåret.
But if you're not on the track.
Så är det helt ofarligt.
It's not dangerous at all.
Och jag tänkte på att det är en ganska bra illustration av Gud.
And I thought that this is quite a good illustration of God.
Gud är den han är.
God is the one he is.
Han förändras inte, står det.
And it says that he never changes.
I Malaki 3:6.
In Malachi 3:6.
Jag kan inte manipulera honom.
I can't manipulate him.
Om jag går emot hans vilja och hans plan.
If I go against his will and his plan.
Det är som att stå på spår.
It's like being on this track.
Och jag har anledning att frukta honom.
And I have good reason to fear him.
Men han visar oss.
But he shows us.
Att vi behöver inte stå på spår.
That we don't have to be on this track.
Och i Psaltaren 25.
And in Psalm 25,
vers 8.
Verse 8.
Och för er som läser den engelska bibeln.
And if you read the English Bible.
Så kan det vara så att det är en vers före eller efter.
It could be one verse before or after.
Men det står att Herren undervisar syndare om vägen.
It says that the Lord teaches sinners about the way.
Helt underbart.
And I think it's wonderful.
Det är vi.
It's us.
Han visar oss.
He shows us.
En väg.
A way.
Som är underbar.
Which is wonderful.
Vi fruktar honom.
We fear him.
Men vi vet att han älskar oss.
But we know that he loves us.
Och i Jesaja 50 vers 10.
And in Isaiah 50 verse 10.
Så talar om att vandra i mörkret.
It speaks about walking in darkness.
Men att också där lita på honom.
But also there we can trust him.
Jag ser inte.
I can't see.
Men jag vet med min inre syn.
But I know with my inner eyes.
Med min pånyttfödda ande.
With my born again spirit.
Att Gud är där.
That God is here.
Och att han leder mig.
And that he's leading me.
Jag förtröstar på hans karaktär och natur.
And I trust in his character and his nature.
Och jag tror att det här är någonting vi måste undervisa.
And I think this is something we have to teach.
Därför jag ser det här ibland.
Because I see this sometimes.
Att det finns en undervisning.
That there's a teaching.
Där någon går igenom någonting.
Where someone is going through something.
Kanske en individ eller kanske en hel församling.
Maybe a person or a church.
Människor tar några steg tillbaka och säger, men det är någonting som inte stämmer här.
And people just retreat and they say, there's something wrong here.
Det är inte det som borde ske om Gud älskar oss.
This is not what would happen if God loves us.
Men det är precis det Gud säger.
But that's exactly what God is saying.
Han för in saker och ting.
That he brings in things in our lives.
Många av er har hört talas om Richard Wurmbrand.
Many of you have heard about Richard Wurmbrand.
En rumänsk pastor.
A Romanian pastor.
Som hamnade i fängelse.
And he was put in prison.
I jag tror 13 år.
I think he was in prison for 13 years.
Och det är intressant, jag har hört många berättelser om honom.
And I've heard many stories about him.
Men det var en som jag inte hade hört.
But there was one I hadn't heard.
Han blev fängslad.
But he was put in prison.
De torterade honom.
And they tortured him.
Och han sa, nej, jag ger inte upp min tro.
And he said, no, I won't give up my faith.
De säger, avsäg dig din sanning, eller din tro.
And they told him, deny your faith.
De förde in ett barn i cellen intill.
And they brought in this child in the cell next to him.
Och de torterade barnet.
And then they tortured this child.
Så barnet skrek.
And this child screamed.
Och de sa, det är din son.
And they said, told him then, that this is your son.
Det var inte hans son.
It wasn't his son.
Det var ett annat barn.
It was some other child.
Men de gjorde allt för att komma åt honom.
But they tried everything to get to him.
Men då sa han så här.
But he said this.
Vet ni, det finns en levande Gud ibland oss.
You know, there's a living God among us.
Och hur vet jag att det gör det?
How do I know that he is here?
Och hur kan ni veta att han finns?
And how can you know that he's here?
Då han sa, känn på mitt hjärta.
He said, just touch, feel my heart.
Om mitt hjärta slår lugnt och stilla.
If my heart is beating calmly.
Om ni märker att jag inte är orolig.
If you can see that I'm not worried.
Då finns det en levande Gud bland oss.
Then there's a living God among us.
Men om jag inte är det.
But if I'm not.
Då finns det ingen levande Gud.
There's no living God.
Så känn på mitt hjärta.
He just said, just feel my heart.
Och jag tänkte på det.
And I thought of this. What a thing.
Om vi tittar på honom.
If we look at him.
Vad gjorde han för fel?
What did he do wrong?
Han var i fängelse.
He went to prison.
Han led.
He suffered.
Han blev torterad.
He was tortured.
Han var i mörkret.
He was in darkness.
Gjorde han fel?
Did he do something
var
wrong?
Var han olydig till Gud?
Was he disobedient
to God? Var det därför Gud skickade honom i fängelse?
Is that why God put him in prison?
Knappast.
No, hardly.
Gud visste vad han gjorde.
God knew what he was doing.
Han förde in honom där för att han skulle, Gud skulle bli förhärligad.
And he put him there so that God would be glorified.
Han gav honom nåd för det.
And he gave him the grace for it.
Och det tredje och sista vi ska tala om.
And then the third and last thing I want to mention.
Vi sa att av naturen är vi bångstyriga.
Is that by nature we are headstrong.
Gud måste lägga betsel i våra munnar.
God must put a bit in our mouths.
Och leda oss med tömmar.
And lead us with a bridle.
Så att anden undervisar oss.
So that the spirit can teach us.
Nej, det är punkt nummer två. Anden undervisar oss.
Okay. It's point number two that the spirit teaches us.
Och sen den tredje saken.
Then the third thing.
Frukten av att vara andeundervisad.
The fruit from of being taught by the spirit.
Utanför Guds ord.
Outside of the word of God.
Så finns det bara köttets kunskap.
There's only the knowledge of the flesh.
Det finns bara känslornas upplevelse.
There's just the emotions, what they see.
Och vad de erfar.
What they experience.
Och vi är ibland som de här hästarna och mulor.
And sometimes we are like these horses and mules.
Och i Hosea 4.
And in Hosea 4.
Och vers 6.
Verse 6.
Det är den här A-delen där, första
in
delen.
The A part.
Så står det att mitt folk går under.
It says that my people is perishing.
På grund av brist på kunskap.
Because of lack of knowledge.
Men är det kunskap i bemärkelsen att de inte har lärt sig tillräckligt många versar?
But is it a knowledge which means that they haven't learned enough verses?
Eller är det kunskapen om hur anden undervisar oss?
Or is it a knowledge of how the spirit teaches us?
I första Thessalonikerbrevet
4:9
så står det att ni har fått lära er av Gud att älska varandra.
It says that God has taught you to love each other.
Gud har undervisat.
God has taught.
Står det inte att Paulus undervisade dem att älska varandra?
Doesn't say that Paul has taught them to
Gud
love.
Gud gjorde det.
But God was doing it.
Bortom den mänskliga läraren.
Beyond the human teacher.
Även då vi tror på mänskliga lärare.
Even though we believe in human teachers.
Men Psaltaren 25:9.
But in Psalm 25:9.
Han leder de ödmjuka rätt.
It says that he will lead the humble to the right place.
Och Jesaja 28.
And in Isaiah 28,
verse 9. Vem ska han undervisa?
Who will he teach?
Han säger den som är avvand.
The one who is weaned.
Det vill säga, han säger att han kan undervisa den som är mogen.
Which means that he can teach the one that is mature.
Som inte behöver de här betslarna hela tiden.
Well, who doesn't need, who has no need of these bits and bridles.
Utan som frivilligt kommer till ordet.
But voluntarily comes to the word.
Låter ordet förvandla.
And allows the word to change.
Jag avslutar med Psaltaren 119.
And I will end with Psalm 119.
Vers 67.
And verse 67.
Står det så här, innan jag fick lida får jag vilse.
It says that I was lost before I
innan jag fick lida.
Before I suffered I was going the wrong way.
Men nu tar jag vara på ditt ord.
But now I appreciate your word.
Är det intressant?
That's interesting.
Innan jag fick lida.
Before I suffered.
For jag vilse.
I was lost.
Men nu när jag nu tar jag vara på ditt ord.
But now I appreciate your word.
Någonting som händer.
Something happens.
Någonting händer med oss.
Something happens to us.
I omständigheterna.
In the circumstances.
Som vårt kött hatar.
Which our flesh hates.
Men vår pånyttfödda ande älskar.
But our regenerated spirit loves it.
För det är i det här mörkret vi möter honom.
Because in this darkness we will meet him.
Det är där den här världen bleknar.
And that's where this world will fade.
Och en helt annan värld blir uppenbar.
And another world will be revealed.
Vi ser hans plan.
And we see his plan.
Vi ser hans trofasthet.
We see his faithfulness.
Vi ser hans karaktär och natur.
We see his character and nature.
Vi ser hans kärlek.
We see his love.
Och även då hans tuktan är jobbig ibland.
And even if it's hard to be disciplined sometimes.
Så är frukten frid och rättfärdighet.
Then the the fruit will be of peace and righteousness.
Vilken underbar Gud vi har.
We have such a wonderful God.
Johannes 8 började vi med.
And we started in John 8.
Vers 28.
Verse 28.
Jesus gjorde ingenting annat än det som Fadern undervisade.
That Jesus did nothing but the things that the Father taught him about.
Den relationen Gud vill att vi ska ha med honom.
And that's the relation that God wants us to have with him.
Att vi är helt och hållet underordnade hans plan.
That we are completely submitted to his plan.
Där leder han.
And that's where he's leading
där
us.
Visar han oss vem han är.
And that's where he's showing us who we are.
Och där blir frukten frid och rättfärdighet.
And the fruit will be peace and righteousness there.
Amen.
Amen.
Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
And Lord, we thank you for these thoughts.
Vi ber att du välsignar dem.
We just pray that you will bless them.
Kanske det är någon som lyssnar på internet.
Maybe someone is listening on the internet.
Du har fått ett tilltal av Guds ande.
And God's spirit has spoken to you.
Du har ännu inte lärt känna Jesus som din personliga frälsare.
You have not learned to know Jesus as your personal savior yet.
Vi vill ge dig en möjlighet.
But we want to give you this opportunity.
Att ta emot det eviga liv.
To receive eternal life.
Bjud Jesus in i ditt hjärta.
And invite Jesus into your heart.
Säg i all enkelhet med dina egna ord.
Just say in simplicity with your own words.
Jesus, här är jag.
Jesus, I'm here.
Jag är en syndare.
I'm a sinner.
Jag tar emot dig.
I receive you.
Som min personliga frälsare.
As my personal savior.
Förlåt mig min synd.
Just forgive me my sin.
Och ge mig evigt liv.
And give me eternal life.
Tack Jesus.
And Jesus, we thank you.
För att du dog för mig.
That you died for me.
Och att du gav mig evigt liv.
And that you gave me eternal life.
Som en gåva.
As a gift.
Du bad den bön.
And if you said this prayer.
Så säger Guds ord.
Then the word of God says.
Att du är hans barn.
That you are his child.
Du tillhör honom.
You belong to him.
För att du trodde på vad han gjorde på korset.
Because you believed in what he did on the cross.
Amen.